befintligt skick. Har vi talat om hela november, hur Gud kommer till livet, inte som vi hoppades att det skulle se ut, utan sådant som det är, till det liv vi fick. Vi går ju snart in i adventstiden och i juletid så småningom, där ju hela budskapet handlar om att Gud liksom landstiger på jorden, inte när jorden egentligen är redo för det eller särskilt kvalificerad för det, utan hela berättelsen om hur Gud blir människa handlar om det här. Han besöker oss i ett liv med möjligheter, drömmar, förhoppningar, men också med begränsningar och förluster. Jesus är försonaren. Han är den som hjälper oss att komma till ro. Han är den som hjälper oss att sluta fred. Men när livet inte riktigt blir det som vi har tänkt oss, då är risken ganska stor att vi börjar fly från det liv vi har. Markus var inne på det i inledningen här. Det är som att vi liksom ständigt längtar efter det där vi inte riktigt har. Och vi lever ju dessutom i en tid när otillfredsställelsen liksom har upphöjts till något slags ideal. Hela PR-maskineriet handlar ju om att människan inte är nöjd. Eller hur? Om någon är helt tillfreds och helt förnöjsam, så uppfattar vi ju det. Vi blir lite misstänksamma. Det är någon som har tappat stinget lite eller förlorat drivet. Och det är definitivt ingen som kommer att hjälpa till med tillväxten. Risken är ju bara, va, att vi aldrig blir riktigt närvarande i det liv vi fått, utan att vi ständigt dövar oss med alla möjliga olika flyktmekanismer. Och ingen tid har erbjudit så många flyktmöjligheter som vår. Jag hörde för många år sedan, jag tror jag berättat det här någon gång förut för många år sedan, men jag hörde om ett test man gjorde med en lögndetektor i USA. Man testade ett antal människor på en rad moraliska frågor av typen: har du någon gång tagit med dig någonting hem från jobbet som inte var ditt? Har du någon gång liksom på ett opassande sätt flörtat med en arbetskamrat som du inte borde gjort? Ja, men den typen av frågor. Och så hade man en lögndetektor på folk för att se om de talar sant. Och då utmärkte sig en grupp människor som där lögndetektorn reagerade extra mycket. Och det var evangeliska kristna. Och bland dem fanns det en grupp där det pikade extra mycket. Och det var pastorer. Se där, ja. Så kan det gå. Och då, de som gjorde det här testet, beteendevetare, de sa så här: nej, men vi tror ju inte, alltså det vore en lite för billig poäng att påstå att de här är mer benägna till att ljuga, utan det här har en annan underliggande liksom kraft bakom sig, nämligen att de här personerna umgås så mycket med ideal och så mycket med hur livet borde vara. Så när de får frågan: har du någon gång tagit med dig någonting hem från kontoret som inte var ditt? Så svarar de: nej, det får man inte. Ja, fast det var inte det som var frågan, eller hur? Och så sprattlar den här nålen för fullt då, va? Därför att det hade de. Också en och annan pastor. Och det är precis det här som är liksom ärendet för vår serie. Vi lever med de här bilderna, de här idealen av hur det borde vara. Och risken finns att vi aldrig riktigt talar sant om hur det är. Och då kan man fly på alla möjliga sätt när man tycker att den här liksom diskrepansen mellan hur det borde vara och hur det är blir så stor att jag inte riktigt vet hur jag ska leva med den. Paulus, Nya testamentets flitigaste författare, han lever i en tid i antiken där en alldeles särskild världsbild börjar spira. Den griper egentligen inte tag om kyrkan riktigt fullt ut förrän efter Paulus livstid, men den börjar anas i urkyrkan på Nya testamentets tid. Det är en grekisk idé om människan och om världen och om Gud. Och den går förenklat ut på att allt som är upphöjt, allt som är värt att liksom sträcka sig efter, det är distanserat från jorden. Det är distanserat från det skapade, från det mänskliga. Och det finns hela tiden högre upp i en annan sfär, i något slags högre andlighet. Högre uppenbarelser, högre kunskap. Och det gäller för människan att sträcka sig mot det. Men lyssna då hur Paulus resonerar när han väldigt tydligt rör sig i exakt motsatt riktning. I Efesierbrevet 3 läser vi en välkänd text. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet, och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. En fantastisk text. Paulus, han talar med de här människorna som lever i storstaden Efesos. En kristen, ganska nybildad kyrka. Och så talar han med dem om att stå fasta och att vara stadigt rotade. Alltså den liksom djupare andligheten eller erfarenheterna av Gud finns inte någon annanstans, utan precis där människan är satt. Gud rör sig i det liv vi fick. Vi borrar i Guds godhet och vi borrar i Guds kärlek. Och paradoxen blir att ju mer jag borrar i det och ju fastare rotad jag blir i det, desto friare blir jag. Medans ju mer jag jagar efter det någon annanstans och liksom korsar alla tänkbara gränser man kan tänka sig, desto mer fången blir jag. Det är någon slags märklig paradox i det. Vi gör ju gärna tvärtom, va? Vi väntar på the next big thing i våra liv. Tänk om bara det kunde hända. I vår del av kyrkan har vi ju också gjort det jättemycket i vårt församlingsliv. Tänk om vi bara fick vara med om det där eller det där. Och vi importerar det från både öster och väster, och kanske särskilt väster. Och tänker att om bara det där fanns också i vår kyrka, då kommer det att bli grejer. Och det måste inte vara fel. Men det är en lurig navigering i det här. Därför att vi behöver vaka på vårt rotsystem och vi behöver akta oss för flykten. Vi har ju upphöjt den här flykten till något slags konstart. Kickarna, förströelsen. Man kan fly in i arbete. Man kan faktiskt också fly in i andlighet och andliga upplevelser på ett sätt som gör att man inte är kvar i sitt eget liv. En annan kyrka än den jag får dras med. En annan pastor som verkar lite roligare. En annan familj, andra arbetskamrater, andra omständigheter, annan stad, ni vet. Och återigen, det måste inte vara fel. Vi svär ingen trohet mot varken kyrkor eller liksom sådär, va? Men det gäller att vara lite varsam med vad det är som driver det här. Vad det är som göder det här. Flykten, den är inte nödvändigtvis geografisk och den är inte nödvändigtvis liksom handfast på det sättet, utan den kan vara väldigt abstrakt och nästan smyga sig på oss människor. Uthålligheten då, eller borrandet, rotandet, handlar om att våga tro att Gud trofast möter mig i det liv jag har och inte ständigt i något annat liv. Att, jag tänker att det finns en djup tragik i det här. Tänk att ägna hela sitt liv åt att försöka vara i något annat liv än det man fick. Det skulle kunna bli en enormt liksom, flack tillvaro för en människa. Och så är det som att Gud kommer och försöker hjälpa oss med motsatsen. Ibland kan ju en röst komma från ett oväntat håll och sätta lite ljuset på en sån här situation. Det finns, jag lyssnar gärna på vår stads stolta son Winnerbäck. Och han har skrivit många bra låtar tycker jag. Och han är ofta väldigt så här, quotable. Det finns så mycket liksom, vardagsvisdom med det. Jag tänkte vi skulle bara lyssna på refräng och vers i en låt som heter Måste vara två. Det här med flykten kan knappt sägas bättre än så här. Var med.
Samma stund som har fått dem att flyta. Om man som har ett fläckfritt liv och skulle dö för att kunna byta. Har du sett sina vårdare i sin muntlighet? Man säger, den här är allt jag vet. Jag vet hur man dövar ensamheten. Jag vet hur man kastar.
Jag vet hur man flyr från den här planeten, men inte hur man stannar kvar. Eller han som har ett fläckfritt liv men skulle dö för att kunna byta. Det här är liksom precis den där flykten när vi sträcker oss efter något som hotar vårt rotsystem. Hur blir man inte den här gubben? Hur motar vi den här driften att ständigt vara på väg, jaga något nytt? Hur rotas vi i Jesus? På 500-talet efter Kristus så lever det en man i Italien som heter Benedictus. Han formar en så kallad klosterregel som syftar till att hjälpa människor att följa Jesus i en tid som på många sätt påminner om att det kom våran. Turbulent tid med politiskt kaos och stora förändringar. Och så varnar Benedictus för en grupp människor i hans samtid som han beskriver så här. Lyssna på det här. Livet igenom drar de från land till land och stannar som gäster 3 eller 4 dagar i olika kloster. De är alltid på vandring och aldrig bofasta. Slavar under sina egna önskningar. Och så ser Benedictus en slags... Det här vill vi mota. Vi måste hjälpa varandra att inte bli sådana. Nya kickar, nya upplevelser. Och så består den här regeln som Benedictus skriver ner och som gäller i stort i allt klosterliv sedan dess av 3 principer. En av dem kallar Benedictus för stabilitas. Jag tror att vi är ganska med på det ordet. Vi har ju det på svenska, stabilitet. Och så finns det en slags inbjudan i det här att sluta fly, att sluta jaga. Och för att det ska kunna ske så behöver människan tillit. Vi behöver våga tro att Gud vill oss väl och att han finns i de liv som blev våra. När Paulus talar om att rotas i Guds kärlek så fattar ju alla. Om man går runt och jagar som en galning så utvecklas inga rötter. Flykten blir en av uthållighetens främsta fiender. Men jag än en gång, jag var det också för 2 veckor sedan, fick bli lite personlig det här. Så har en av mina största liksom frestelser under många år av både sjukdom och kris och begränsningar varit att fly in i kanske stimulans, jobb, kickar, grejer, köpa saker. Min frestelse har inte handlat om att fly geografiskt eller att byta liv, utan att inte ändå riktigt vara närvarande i det liv som har varit ganska utmanande periodvis. Om man tycker att det är ganska utmanande under en period av sjukdom eller stora begränsningar, och som i mitt fall har jättemycket stimulans på arbetet, superspännande samtal med människor, superspännande processer att vara i, att få döpa människor, att få hålla en alfakurs. Alltså det är inte så svårt att se hur det där skulle kunna dra iväg. Liksom. Det är inte dåliga saker, men om de tjänar mitt liksom kliande eksem där jag hela tiden är någon annanstans än i mitt eget liv, så kan också det hota mina rötter. Det jag uppfattat är någon slags tydlig maning att liksom genomskåda det och våga tro att Gud rör sig också i det liv som blev vårat. Det finns en liten paradox i det här, va? Därför att å ena sidan önskar vi längta efter saker. Vi vill ju inte bli människor som slutar längta. Men vi vill inte fly och vi vill inte jaga på världens vis, som det står i Bibeln. Och här behöver vi i bön urskilja vad som är flykt och vad som är en djupare längtan som Gud har lagt ner. Och jag tror inte det finns något annat sätt att göra det på än att samtala med både Gud och med människor. Hur ska jag urskilja vad som är Guds, den liksom gudagivna längtan som ligger i mitt liv? Och hur ska jag avslöja vad som är jakten? I filmen Forrest Gump så får man följa den märklige och godhjärtade Forrest. Han snubblar in i de mest avgörande händelserna i 1900-talets Amerika. Och vid ett tillfälle så är Forrest ute med sin räktrålare och fiskar. Och ombord finns också Lieutenant Dan, Forrests gamla befäl från tiden i Vietnamkriget. Och Lieutenant Dan, han kommer från en militärfamilj där flera av förfäderna har slagits och de har dött i strid vid 4 olika krig. Och Forrest, han sammanfattade med att man kan nog säga att Lieutenant Dan hade en del att leva upp till. Det är sammanfattningen runt Lieutenant Dans liv. Istället för att dö i Vietnam, vilket är väldigt nära att Dan gör, så blir han mot sin vilja räddad av Forrest Gump. Och så är han krympling. Han har fått båda benen amputerade. Han kommer tillbaka till USA, inte som den krigshjälte han hade hoppats på, utan som en belastning, som bidragstagare. Och han blir elak och han blir bitter. Han dricker på tok för mycket. Och så skyller han Forrest för att han har räddat hans liv och förstört det. Hans öde var ju att bli en firad krigshjälte, inte en bitter krympling. Och nu arbetar de här 2, Dan och Forrest, tillsammans på Forrest Gumps räktrålare. Och en natt blir det en svår storm. Lieutenant Dan, han är på randen till ett sammanbrott. Och mitt i natten så klättrar han upp i masten utan sina ben. Och så sitter han där i stormen och vrålar och skriker ut sin vrede mot Gud. Är det här en storm? Kan du inte bättre? Kom igen! Och han fullkomligt rasar mot Gud och håller ingenting tillbaks av all den här uppdämda frustrationen, vreden och besvikelsen. Och det är som att ovädret liksom speglar den där urladdningen som äger rum i Lieutenant Dans inre. Morgonen därpå så är havet helt stilla. Vattnet ligger spegelblankt. Och Lieutenant Dan, han är också lite annorlunda. Han vänder sig till Forrest Gump och säger: Forrest, jag tror aldrig att jag har tackat dig för att du räddade mitt liv. Och så kastar sig Dan i vattnet och så ligger han och flyter i total harmoni med avspända ansiktsdrag. Och så hör man i filmen Forrest Gumps speakerröst som säger: Dan sa det aldrig rakt ut, men jag tror han slöt fred med Gud den natten. Vad är det som händer när Lieutenant Dan, kanske för första gången i livet, ber botten ärligt till Gud? Hans bön påminner väldigt lite om en städad, välformulerad, återhållen, välkammad bön i någon av våra kyrkor. Inget fel på det. Men det här är raseri och det är brutal ärlighet. Filmens bittre löjtnant, han är tyngd av alla förväntningar, av alla förhoppningar, av alla ideal och bilder som har vilat över hans liv ända sedan han var liten. Och han är djupt besviken över hur det blev. Och så möter han både sig själv och Gud för första gången. Och det är som om topplocket ryker sönder. Han är så arg. Och han bara skriker rakt ut i förtvivlan, i maktlöshet och i besvikelse. Och grejen är att Gud möter honom precis där och precis då, kanske för att han för första gången talar sant. Inte om hur det borde vara, utan om hur det är. Han påminner ju ganska mycket om saltarens bedjare som rasar och hyllar och prisar och sörjer i en endaste liksom andetag. Och så slutar Dans flykt där. Han som har dövat det här med alkohol och bitterhet och precis liksom på alla sätt han kan försökt att vara någon annanstans än i det liv han fick. Och mitt enkla budskap till dig är, utifrån texten om att rotas i Guds kärlek, att rotas i Jesus, att stå fast, fortsätt falla i Guds händer. Våga tro, vem du än är, du som är åldrad och känner att krafterna sviker och du önskar att du var någon annanstans med ditt liv. Du som är tonåring och tycker att livet är otroligt utmanande, hur ska jag kunna dela med alla bilder och alla ideal som människor liksom öser över mig, inte minst i media. Våga tro att Gud rör sig i ditt liv och att det händer någonting när du vågar stanna där istället för att fly. Det är där, i ditt stabilitas, som rötterna sakta söker sig neråt och som tron mer och mer blir en kärlek. Ju mer du och jag rotas i Guds kärlek, i vår djupaste identitet, i honom, så är det som att vi kan leva med jobbet, framgångarna, prylarna och bostadskarriären utan att det berättar för oss vilka vi är. Du kan sluta fly. Välkommen hem. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du... Med dig blir man aldrig klar. Ju mer vi borrar, desto mer upptäcker vi. Ju mer vi lär känna dig, desto mer finns det att se. Jag ber för alla mina vänner i kyrkan och framför skärmar och radio och hur man än lyssnar på detta. Herre, kom och hjälp oss att avslöja flykten. Och hjälp oss att vara närvarande i det liv vi fick. Hjälp oss att borra i dig tillsammans med alla de heliga. Tillsammans med alla andra här inne vill vi upptäcka höjden, djupet, bredden och längden av din kärlek. Jag ber för den som fullständigt har tröttat ut sig i flykt. Tack att du står med öppna armar. Tack att vi får falla i de armarna gång på gång på gång. Amen.